lyssnar på Spelsnack avsnitt 631 och idag är jag Jimmy och med mig har jag Amanda.
God dagens.
Och Douglas.
Hallå där.
Och Adam.
Hej.
Jag bara helt tappade det när jag sa Amanda och inte fortsatte med Adam. För det blir lite jobbigt att gå från A och sen till D och sen till A.
Ja. Det är som man stavar nästan hela mitt namn.
Ja, det gör det bara ännu jobbigare Adam. Och sen, vad händer nu? Välkommen tillbaka Douglas.
Tack så mycket.
Tack. Det var ett tag sedan du var här.
Ja, 2 veckor sedan va? Eller, jag var inte med förra veckan, men veckan innan dess när vi hade vårt Fantasy Critic.
Det är sant. Det är sant. Tiden går så himla fort. Det känns som att det var en evighet. Jag saknat din vackra stämma.
Ja, gulligt. April har flugit på ändå. Mm-hmm.
Jag brukar sällan.
Men jag brukar sälla mig så här, och tiden går så fort och man har blivit så gammal. Jag tycker om att bli gammal för man blir mycket smartare för varje dag som går. Och sen tiden är ju vad den är, så att det gäller att ta tillvara på dag för dag liksom. Men kan ändå tycka att april var liksom, jag vet inte, det bara flöt ihop på något märkligt vänster. Och så är det maj helt plötsligt. Men ja, varmt och skönt och sommar och sådär, det blir trevligt.
Snart är jul igen så att...
Mm. Alltså jag kan ibland ångra lite grann när jag kommer in i liksom ett sånt läge där jag ser fram väldigt mycket mot saker. Och sen så när jag väl kommer dit så känner jag att det har liksom gått så himla fort. Det känns som att man ibland inte värderar de dagarna som är emellan på något sätt.
Mm. Mm, jag förstår vad du menar. Jag vill gärna att tiden ska snabba på lite. Vi har köpt en ny tv.
Nice.
Så jag är liksom... Jag vet inte
välkommen
när den kommer.
Till CG-klubben.
Ja, jag har inte haft en LG sedan typ 2015, tror jag. 2014. Jag var inte så nöjd med den tvn, för den gick sönder hela tiden. Det var fel på högtalarna och de var inne på reparation och grejer.
Köper man billig LG så får man betala för.
Den var inte så billig när jag köpte den 2010.
Mm, var det okay. Plasma eller vad var det då liksom?
Nej, det var en LCD.
Jag gillar att du helt tvivlar på det Adam, trots att du inte har någon aning om vad det var för tv Jimmy köpte.
Okej, jag kan ju säga runt 2010 var jag inte lika vass på tv-apparater. 2014-15, det är då jag började ha koll på det.
Jag kommer ihåg dock att den tv jag köpte, det var också så här, alltså det var väldigt bra pris för just den tvn. Mm. Vilket var anledningen till att jag köpte den. Och sen köpte jag en Samsung. Den har liksom varit på gränsen till att gå sönder nu i några år.
Den har kämpat på.
För att den har varit med om typ 3 eller 4 flyttar.
Ja. Yeah.
5 kanske till och med. Den har flyttat väldigt många gånger i alla fall. Så den har liksom ena sidan.
Låda eller? Alltså bara liksom som den är.
Nej, bara som den är. Herregud.
Nej, jag har den har flyttat över hela Sverige. Jag har lagt ner den med så här frigolitförpackning och hela köret. Varje gång
Nej. Så jobbar inte jag.
Alltså, du ska spara kartongen till den nya tvn.
Alltså, jag planerar inte att flytta här på länge.
Nej, men rätt plötsligt händer det liksom, ja.
Men jag är så rik nu så att jag behöver inte tänka på det. Jag kan bara få fram en ny tv om det ska vara så.
Hejo.
Ja, jag har kvar min gamla tv-kartong från 2021 och den mår inte bra nu, men jag har kvar den.
Så att den kommer absolut... Så den kommer inte hjälpa dig när du flyttar alltså?
Det är betydligt bättre. Jag har ju en C1 LG OLED. Och den är lövtunn. Mm. Jag hade inte vågat frakta den någonstans utan en kartong. Din är i alla fall lite tjockare för en Evo-panel. Då blir den tjockare för bättre kylning. Men min är liksom så här, tittar jag på den dåligt så kan den kurvas.
Ja, jag tänker bara så här, fan, så tunn TV lätt att frakta de andra ord.
Nej. Faktum är att Samsungs första OLED var också sådär lövtunn, men de hade en form av aluminiumbaksida. Mm. Så det var inte helt ovanligt att man lyfte upp den ur kartongen. Om man lyfte den fel så blev den böjd, permanent böjd.
Gud.
Ja, det är därför generation 2 blev generellt sett tjockare.
Oh, Jesus Christ. Nej, men jag tror att min TV, den var ju så att jag tror var när jag flyttade den ner hit första gången. Då fick den som en så här pulserande liksom i mitten på skärmen när den blev varm, så kan man se liksom, och ingenting man tänker på. Alltså så fort man tänker på det då ser man ju det såklart, men annars liksom, när jag spelar idag så tänker jag inte på det. Sen tror jag när vi flyttade den till... Jag vet inte om det var när vi flyttade hit den sen så blev liksom ena sidan började bli grön. Så jag tror den fick en smäll på sig. Det var ganska svårt att få in den i bilen. Du vet, jag bara stod med foten och bara pressade. Nej, det tror jag inte. Men det var i alla fall... Vi hade problem i alla fall att få in den till. Vi behövde liksom ta bort foten och allting och sånt. Och sen så tror jag att när jag dammsugade så råkar jag slå till nedre delen av panelen. Så den har liksom en liten så här ljus... Alltså man ser att det är en sån här liten ljusfläck på den. Så att det är dags med ny tv.
Jag får så mycket ångest av allt det du säger. Jag är så här nitisk med all min teknologi som jag har hemma. Och bara så här, mina tekniska prylar, det rör ingen annan. Jag får liksom kruppan om den ska nära det. Så att,
den har varit med om så många flyttar nu så att det var liksom bara dags.
Att men jag har ju bara väntat länge. Jag hade ju åkt och köpt den dagen efter, bara minsta lilla liksom.
TV-apparater är dyra och den funkar liksom. Så att det... Ja. Och så här, och då, om jag ändå ska lägga pengar på en tv då vill jag inte bara köpa så här, men jag köper bara en tv så att jag slipper den här lilla gröna fläcken som ändå min högtalare står i vägen för. Då vill jag liksom ha en bra tv.
Ja,
så att det liksom blir så att ska jag slänga några tusenlappar på att köpa en tv som jag egentligen inte vill ha? Så nej, jag överlever liksom. Det är mitt eget fel att den har liksom gått sönder. Men nu så OLED försöker... Jag har inte haft en OLED sen jag hade PS Vita. Så att det blir liksom... det blir en helt ny... Så det ska bli väldigt kul. Trevligt.
Jag har
och 65 tum.
Ja, jag har två sådana 55 tummare uppe, en uppe och nere. Och jag är väldigt nöjd med dem. Det är riktigt bra. Jag har liksom noll behov av att uppgradera på något sätt. Utan det här känns så bra. Kan ride the wave länge nu.
Jag har ju en LG C1 från 2021. Och den är fortfarande jättebra. Jag älskar den. Jag hade velat ha en större tv nu. Men det är inte anledning nog att byta ut den. Jag har fortfarande alla speskrav jag behöver.
Jag förberedde, för jag köpte ju en ny receiver också i vintras. Mm. Som liksom tillåter HDR och 4K och 120 Hz. Liksom, så att... För det var ju problemet med min förra tv. Den hade ju 4K HDR och grejer. Men min receiver var så gammal så den gick bara i 1080p. Så då behövde jag köra med en så här... med en digital kabel mellan tv och receiver för att skicka över ljudet. Och det finns alltid lite risk att det blir delay i ljudet, vilket kunde märkas ibland när man typ tittade på film eller tv-serier. Och sen så Xboxen tycker inte om att man skickar ljudet på det sättet. Det kom någon uppdatering på Series-konsolerna när de var rätt så nya som gjorde att Xboxen ibland inte kände av att jag hade hemmabiosystem. Så då sätter den inte igång basen och den kör inte surround utan då kör den liksom stereo-högtalare enbart. Och det har jag behövt bråka jättemycket med den receiven. Bara för att få Xboxen att fatta att jag faktiskt sitter med ett hemmabiosystem.
Pro tip. Försök inte köra Atmos-ljud på Xboxen. Nu när du har stöd för det. För det är latens i ljudet på det så du vill inte spela med det.
Ja, okej, men det är bara slå av det då. Antar jag.
Men det är ju vanligt att man bara, åh det här är ju coolt, slå på.
Jag är inte så mycket sånt för nya funktioner och sånt och slå på grejer. Jag är så här bara, nej, ta bort. Jag vill att det ska vara som jag haft förut. HDR,
nej tack.
Alltså jag kan ju typ störa mig när man tittar på native-apparna på typ Netflix och sånt på tv-apparaterna. För det ser ut så att de har på det här jävla fake-filtret som gör att allt ser så jävla speedat ut.
Mm-hmm.
Och det går liksom typ inte att få bort det på native-apparna heller.
Nej. Gå på LG.
Ja, det gick inte på Samsung i alla fall. Så att det gör så att så slår man i Apple TV och då funkar det som det ska. Eller Xbox och PlayStation.
Jag rekommenderar fortfarande en extern enhet ändå. Jag har ju Google TV Streamer som jag är nöjd med.
Ja, men jag har ju en Apple TV som jag kör med nu. För att de apparna håller väl kanske typ i 2 år och sen börjar de bli sega.
Ja.
Jag tror inte att jag kunde typ kolla på HBO Max på min tv nu de senaste liksom månaderna. För att det liksom, den appen bara kraschar eller så händer typ ingenting när man trycker på den.
Jag hade ju en... Innan jag bytte till OLEDen så hade jag en Samsung Quantum Dot KS7005 55 tum. Och den hade ju HDR och den var jättebra när jag spelade och så. Men när jag skulle titta på HDR-material som Disney Plus blir bilden jättemörk.
Oj.
För den har stöd för HDR10 men de flesta videostreaming-apparna de kör Dolby Vision. Och den kunde inte tone-mappa korrekt. Så alla HDR-appar, som man inte kunde stänga av heller, blev direkt jättemörka. Så när man tittar på liksom mörka scener i The Mandalorian blir de väldigt mörka.
Mm. Så här, kul om du hade kollat på så här sist, ett av de sista avsnitten på Game of Thrones då. Det är bara svart.
Ja, det hade inte gått.
Det var mörkt för oss alla. Det gick fan inte att se något i de sista striderna.
Amanda, du tittade väl på den typ på bussen? Gjorde du inte det?
Jo, jag kollade på slaget om Winterfell på tåget.
Oj.
Det var kämpigt.
Alltså telefon, eller?
Precis.
Gud. En liten iPhone 4.
Jag fick
4.
Dra ner liksom, så att jag skulle mörklägga så mycket som möjligt. Men det silar ju sig igenom ganska så mycket. Så ja, det var kämpigt.
Ja, minsta lilla ljus i rummet så var det kört.
Mm. Så var det.
Särskilt.
Det var ju så pass ljust också när jag åkte till jobbet där. För det var väl i april, vill jag minnas, som det avsnittet kom. Så då var det liksom... redan vid 6:30 när jag satt på tåget. För kämpigt för att se det.
Ja. Ja, men det ska bli kul. Jag ska spela Halo i 120 FPS.
Nice.
Det ser jag typ mest fram emot.
Mm.
Vad känner du känns?
Halo 3 körs jättebra.
Ja. Det sämsta av dem.
Fuck you!
Nej, jag tycker inte Halo 3 är sämst. Men jag tror jag tycker Halo 2 är bäst.
Vi ska gå vidare i den här diskussionen.
Oj, Adam var så syvig. Och då har jag ingenting liksom storymässigt, för jag tycker att storyn i varenda Halo är ganska...
Men det är kampanjer, det är kul!
Ja, kampanjer är kul. Alltså det är kul att spela. Ja. Det är som så här, varje gång man spelar om Halo 1 så man bara, fan vad bra det är.
Ja. Mm.
Gud vad man vill ha ett FPS-kampanj som kan leverera på det sättet igen. Valfritt spel. Bara ge mig FPS first person, liksom bara en kampanj.
Det är ju jävligt synd att Bungie inte gjorde en kampanj till Marathon. Alltså. Det hade varit kul att se. Mm.
Till och med jag hoppat på tåget.
För att liksom, det är ju ingen... Alltså 343, eller Halo Studio som de heter nu, de har ju liksom inte lyckats göra en kampanj i Halo-spelen som är i kaliber med Bungies Halo.
Nej.
Fyran är väl det som har kommit närmast, men då introducerar man de här jävla tråkiga fienderna.
Ja, tråkiga fiender och... Didact. Och så fuckar de med loren.
Ja, men det har de ju faktiskt gjort. Det är så här, bara, det räcker inte med att spela spelen. Du måste också titta på typ allt sidomaterial som är utanför spelen för att typ ens förstå. Och bara det sättet är att man slutar Halo 5 på en jävla cliffhanger. Och sen så bara, men vi löste det i en bok. Och man bara, va? Skämtar du med mig? Är det så fruktansvärt?
Mm.
Ja, nej, vi ska inte gå in på den diskussionen. Men vi har ju spelat en massa spel. Mm-hmm. Och Amanda är ju den som har spelat typ det mest nyaste spelet den här veckan. Man säger så, mest nyaste. Du har ju spelat Saros.
Det har jag gjort. Jag spelade redan förra veckan, vilket var väldigt kämpigt när ni satt och spekulerade om olika typer av aspekter. Och jag försökte liksom hålla tillbaka så mycket som möjligt så att jag inte skulle råka avslöja någonting som jag absolut inte fick säga förrän i fredags klockan 09:00. Men det har varit en otrolig vecka får man ändå säga. Och med den upptrappningen som vi hade med Returnal så kände jag ändå att jag hade ett visst försprång på ett sätt jämt emot vad jag hade haft innan. För att det hjälpte mig en hel del liksom med tänkandet i vad speldesignen liksom ville säga mig. Vad skaparna kanske ville att jag skulle få ut av spelet på ett sätt. Plus att det rent motoriskt naturligtvis var lättare att känna igen sig i rörelsemönster och att kunna faktiskt styra karaktären på bästa möjliga sätt. Det kändes liksom som att man hade ett kognitivt och motoriskt försprång på ett sätt när man hade Returnal. Så liksom nära, både i tanken och i ryggmärgen på ett sätt. Så för den som inte har hört om Saros överhuvudtaget så är det ju Housemarques nya spel. Och Housemarque är ju en finsk studio som har gett oss otroliga spel. Exempelvis Matterfall, Resogun, Nex Machina. Inte jättemycket Alienation, det har inte spelat lika mycket. Jag bara tyckte att det var svårt. Och så senast naturligtvis då Returnal. Och det är en studio som är väldigt känd för det här kvicka och intensiva med mycket partikeleffekter och en väldigt arkadig kärna på ett sätt. Och det var väldigt fascinerande att se dem börja översätta det till, om vi säger, mer realistisk grafik med en mer expansiv berättelse. Det är liksom ett helt annat sorts spel än vad de har satt tänderna i innan att utveckla.
Ja, för de gick faktiskt ut för, ja, nu är det ju säkert 10 år sedan, men liksom så sa att arkad-shooten är död. Det går inte att göra liksom arkadiga spel på konsol längre, för de säljer inte längre. Det var ju liksom annat på liksom, ja, när spel började bli digitala på konsol, som PS3 och 360, då var det liksom många av de bästa spelen var just de här små, snabba liksom arkadspelen, och där Housemarque hittade ju väldigt framgång i det. Och det var därför de liksom då gick över till att göra mer, ja, men så nu kan man ju inte säga så här, större liksom, som, det är liksom inte så här highscore-jagande på samma sätt som det var tidigare, utan det blir mer, ja, men som Returnal och nu Saros då är ju mer liksom berättelsedrivna, men de lyckades ändå behålla liksom sin arkadiga kärna, för det var ju typ det roligaste med Returnal var ju det, att det var så här, wow, det känns verkligen som ett Housemarque-spel trots att man liksom har lagt på story och allt möjligt.
Ja, men precis, det känns ju fortfarande väldigt, om vi säger, Sony-kompatibelt när det gäller narrativet till exempel, skalan, det visuella. De har ju lyckats väldigt bra där, och både berättelsen och den övergripande visuella presentationen, även ljudbild naturligtvis och allt sådant, kändes ju väldigt mycket som ett storspel. Och nu när de har gått vidare i Saros så bjuder de på ännu mer av det, bara det att de har vidareutvecklat det koncept som de började jobba på med Returnal. Och det känns som att Housemarque har hittat min önskelista i mångt och mycket på saker som jag vill att de förbättrar inför sitt nästa spel. Och sen så har de gjort det i Saros. För att som alla vet så är inte jag så himla hype på spel alltid. Jag tycker att det kan vara väldigt svårt när det är så extremt oförlåtande som det till exempel var i Returnal, där man liksom dör och sen så får man nästan inte behålla någonting till nästa runda, utan det är endast få uppgraderingar som man har med sig, och man får dem extremt sällan. Exempelvis då när man har den här enterhaken eller liknande. Men i Saros så bjuds det liksom på ett helt annorlunda sätt i ett liknande upplägg. Så jag tänker att jag bara börjar med vad det handlar om. Det handlar helt enkelt om en besättning som heter Echelon 4 som skickas till planeten Carcosa, som har valts ut av storföretaget Soltari för att försöka utvinna resurser, helt enkelt. Och den här fjärde besättningen sänds dit på grund av att tidigare styrkor har försvunnit. Så den kolonin som de har etablerat där, undrar man helt enkelt vad det har blivit av. Och man märker, ser det mera, att det finns någonting som gör att människor försvinner, de börjar tappa förståndet och liknande. Och det är där vår huvudkaraktär Arjun Devrash kommer in, spelad av Rahul Kohli, en favorit för många i podden här. Vi har ju sett honom i otroliga tv-serier tidigare som Midnight Mass och The Haunting of Bly Manor till exempel. Och han har ju varit med i flera spel och röstsatt olika karaktärer. Och jag känner att det är fint att han äntligen får en sån här stor framträdande roll. Även om den ibland kanske inte helt och hållet uppfyller sin fulla potential. Men det är en annan sak. Men det man börjar med i alla fall, det är ju att kliva ut på den här planeten och börjar utforska. Och precis som jag skrev i min recension så var jag bara liksom tvungen att stanna upp och spana in utsikten. Jag ville liksom bara stå där och insupa liksom hela atmosfären, för att det är en väldigt slående vy. Personligen så känner jag att det är typ som Minas Tirith från Sagan om ringen. Och sen Caelid från Elden Ring. Och där de möts på ett konstigt vänster. jag har inte kollat så himla mycket på trailers tidigare. Bara för att jag liksom inte vill få liksom så ingående inblick i spelet på förhand. Jag vill gärna liksom att det ska vara så mycket min upplevelse som möjligt. Men där var det verkligen så att jag känner att det här kommer bli en sjuhelsikes resa. Och det har det varit också, på många sätt. Man fortsätter ju helt enkelt ta sig igenom de här olika biomerna, likt Returnal. Men det finns ju liksom ett slagord som det här spelet hela tiden återvänder till, och det är come back stronger. Så man återvänder hela tiden starkare för att man samlar på sig resurser som i sin tur gör att man kan uppgradera sig i ett slags erfarenhetsträd. Så hela tiden så kan man få lite bättre färdigheter och helt enkelt underlättas för sig själv i nästkommande runder. Så det finns ju någonting som till exempel heter second chance, vilket då innebär att om du trillar av pin så återupplivas du direkt, exempelvis. Vilket är väldigt fördelaktigt när man går igenom en lång biom, man har många elaka fiendekonfrontationer. Och visst, det kanske blir lättare längs med vägens gång för att man har fått sina uppgraderingar. Men det kan ju fortfarande vara lite slumpartat vad man möter för monster, hur svårt det är och helt enkelt vad man hittar den rundan. Så jag känner ju liksom att det har hjälpt mig en hel del. Och det var ju en av de här grejerna på min önskelista som jag verkligen efterfrågade. För att det känns som att jag blir starkare. Och dessutom att det går parallellt med att min erfarenhet som spelare blir bättre. För jag är ju en sån spelare så att även om jag kanske blir bättre så känner jag att jag vill ändå ha liksom en känsla av att jag lär mig någonting nytt. Det blir en tydligare progression och att den progressionen inte bara sker i mig utan att den faktiskt finns i spelet också. Så det är väldigt likt Returnal på många sätt. Det här med att man hittar loggar ute i världen till exempel som berättar någonting om vad det är som har hänt. Så man liksom hela tiden ges små inblickar i andra karaktärer som var där förut. Och naturligtvis så får man också veta lite mer vad Arjuns egen motivation är på den här resan. För att den kanske går lite granna i clinch med det som Soltari vill. Och det som jag uppskattar också väldigt mycket med det här spelet, för att jag tycker ju att det känns super att färdas genom de här olika ställena. Man blir starkare, man lär sig hela tiden någonting nytt om världen. Men man känner också att de har utvecklat hur man rör sig och finslipat det väldigt mycket. Om man jämför då skådespelerskan som Celine från Returnal är modellerad efter, så är det liksom en väldigt nätt kvinna i min egen längd. Jag kommer inte ihåg exakt vad hon hette, det föll rakt ur minnet. Men Rahul Kohli är ju liksom en man i nästan Jimmys längd, alltså bit över 1,90. Det är en stor man som har en annan tyngd till sig, men jag tycker också att han samtidigt känns mycket smidigare. För jag kunde uppleva Celine lite granna som något svajig. Ibland så tyckte jag att det var lite oprecist när man skulle dasha någonstans eller när man skulle använda sig av sin entehake till exempel. Men det har de lyckats finslipa väldigt mycket, så det är en annan tyngd både liksom fysiskt men också när det gäller de olika förmågorna. Det känns verkligen som att man kommer in med mer kraft. Och det uppskattar jag väldigt mycket för att rent psykologiskt så känns det bra. För att man känner sig som en starkare karaktär, som att man är mer motståndskraftig. Men det känns också tajtare när man spelar. Och det gillar jag väldigt mycket. Förutom de här vanliga vapnen som man har sett flertalet gånger, bara det att det liksom är i en utomjordisk miljö, så har man ju ett slags energisystem. Så man absorberar energi som man sedan kan använda sig av på sina fiender. Och där använder man bland annat en Soltari Shield. Så det här företaget har liksom tagit fram en sköld som är sfärisk. Som man sluter inne hela spelaren i. Och där kan man ibland passera igenom olika barriärer till exempel. Och man kan absorbera olika projektiler som kommer farandes mot den. Men naturligtvis så är ju inte det här allt. För att det finns ju också någonting som Saros rent astronomiskt bygger på. Och det är ju det här med solförmörkelsen. Jag var inte så jätteinsatt i det innan och jag skulle inte säga direkt att jag är det nu heller.
Verkligen inte expert. Hon bara, wow, alltså
men det
NASA,
finns ju liksom ett fenomen som är baserat då på uråldrig astronomi. Och där Saros har med solförmörkelsecykler att göra. Så när man går in på en bana så behöver man vid vissa skeden aktivera en solförmörkelse. Och det här gör att miljöerna blir inte bara visuellt förändrade. Man märker ju verkligen att Housemarque, de gillar sina så här tentakelmonster och sånt. För miljöerna visar väldigt mycket det, men det blir mycket mörkare. Det får liksom ett varmare ljus. Känns lite ödesmättat. Lite läskigare miljöer helt enkelt. Fienderna blir svårare och deras projektiler blir korrumperande. Vilket då innebär liksom att det är svårare att ta sig fram. Men det som är fint där är att det finns en balansgång mellan det här svårare och de belöningar man får. Så för att man lyckas så belönas man mer. Vilket också är positivt. Så i ett väldigt svårt spel, för egen del, så kan det ju kännas lite tröstlöst ibland. Men då kan man ju i alla fall trösta sig lite granna med att det känns som att man får ut rätt mycket av varje genomspelning. Det känns inte som att någon genomspelning är förgäves. Eller genomspelning är en omgång, eller man ska säga en cykel. Och det märks också att man gör sin progression. Trots första gången jag kom till första bossen tog det 40 minuter. Jag var försiktig och jag liksom rensade varje rum. Jag tog varje fiende. Och jag försökte ta så mycket som möjligt i omgången efter det, men jag hade halverat tiden. Så det märks ju liksom att man lär sig banan, men man har också gjort något form av framsteg. Jag tycker att det här är ett toppenspel. Men det jag uppskattar lite mer i Returnal, det är berättelsen. Den var lite mer slagfärdig, den här vändningen som kommer, som vi faktiskt pratar om i vårt avsnitt om Returnal i Skämshögen, som man jättegärna får lyssna på, naturligtvis. Det kom i mars. Där märks det liksom väldigt mycket att det finns ett, jag vill inte säga chockvärde, men man får sin gåshud, kan man väl säga, när man får veta vad det är som egentligen händer på Atropos. Och jag tycker inte att det är lika mycket av den känslan här. Jag uppskattar berättelsen och jag gillar liksom att det är ett mysterie och det nystas upp lite likadant med att man får lite tillbakablickar. Och ni vet det här klassiska i Returnal med att när man har dött då i en cykel, då får man liksom lite syner. Det återvänder här också. Bara det att det liksom är i en annan kontext.
Ja, för Returnal hade ju en sån himla, alltså jag kände bara att inte bara det liksom som hände då i Returnal Story, men jag kände bara att hooken i Returnal redan från början var så stark. Liksom det här med att första gången du dör så får du liksom se typ, ja men det här med att oj, man kraschar igen och Celine undrar lite vad som händer. Och sen också när man börjar hitta liksom då andra astronauter på planeten. Så sen till slut bara, fuck, det där är jag. Vilket är också en så här väldigt, alltså man blir väldigt liksom tagen på en gång. Det var lite samma sak som i Outer Wilds när första cykeln liksom slutar och man ser så här va, jäklar, världen gick precis under. Det är liksom, så det är väl lite synd att de inte liksom lyckas fånga in det på samma sätt. Just med tanke på också att de har varit, eller uttalat sen innan då, liksom mer ambitiösa i sitt berättande. Men som sagt, ibland är ju less is more, så att det är synd.
Att det de är inte fortfarande liksom spännande. Med... Det säger absolut ingenting om. Men det blir ju lite grann en annan inramning också, för att nu är man en besättning där på plats och man har andra karaktärer som man interagerar med. Och jag tycker verkligen att det är lite på gott och ont. För att på ett sätt så får man liksom lära känna Arjun lite mer genom deras ögon på ett sätt, genom deras interaktioner. Det är liksom inte bara att man lägger in sin egen känsla av karaktären eller monologer eller liknande, utan här har man faktiskt dialoger där man diskuterar olika saker som händer i spelet med de här karaktärerna som man är på samma väldigt märkliga plats tillsammans med. Men många av de karaktärerna är väldigt anonyma. Det känns som att de hade behövt ha lite mer utpräglad personlighet. Det är också lite så att ansiktsanimationerna känns lite platta eller väldigt nedtonade. Så på något sätt så hjälper inte det riktigt känslan heller. Jag hade önskat att det var lite mer expressivt. Du har ju också sett när jag har suttit och spelat, Jimmy, att det ser ju liksom inte ut som att det händer så mycket mellan karaktärerna. Det som är mest expressiv, det är ju Arjun, och det är ju naturligtvis för att han är huvudkaraktären och han har ändå liksom mest att visa. Det är den personen som man ska känna.
Mm.
Jag hade önskat lite mer av den dynamiken på ett sätt. För här har man ju liksom ett läger som man utgår ifrån där man hittar återigen olika ljud- och textloggar, men man har också de här konversationerna. Så jag hade velat ha lite mer av den biten, men det finns fortfarande en spänning här och man rycks ju med i berättandet om man tycker att liksom det här mysterielösandet, eller om man ska säga, är intressant. Och det är ju lite likt Returnal naturligtvis. Även om berättelsen förmedlas lite på ett annorlunda sätt och, utan att jag ska säga för mycket, nystas upp på ett annorlunda sätt.
Mm.
Har ni någonting ni undrar över? Det känns som att jag liksom bara har suttit och gaggat hur länge som helst. Jag liksom bara rullar vidare som en berg- och dalbana som går och går.
Är det här samma universum som Returnal? Eller är det ett helt nytt solsystem?
Som jag förstått det så ska det liksom vara i samma universum, men de är liksom oberoende av varandra.
Okej.
Okay. De är liksom inte direkt kopplade, utan att de har liksom en koppling på sätt och vis, i och med att det är samma värld liksom i mångt och mycket. Men det finns ju liksom ingenting som för dem samman, vad jag har förstått i alla fall. Men sen så är det ju naturligtvis så att det här blir ju som en andlig uppföljare till Returnal på ett sätt.
Hur skulle du säga, jag är ju inte jättesåld på roguelikes och roguelites generellt sett. Men jag tycker om bullet hells och jag tycker om boomer shooters som är ganska snabba av sig. Skulle du säga att det här spelet är en ganska bra entry point för genren om man är liksom lite men vi ger en chans?
Jag skulle säga att det här är lättare att komma in i än till exempel Returnal.
Mm.
Du har väl spelat lite av det tidigare?
Ja, jag bouncer av det hyfsat hårt.
Ja, och anledningen till att det är lättare att komma in i, det är precis som jag sa tidigare, att man får de här uppgraderingarna. Det spelar egentligen ingen roll vilken sorts roguelike ett spel är. För jag tycker att det hjälper väldigt mycket när man hela tiden får utveckla sina egenskaper i spelet. Jag nämner det i recensionen också, men väldigt olika exempel. Alltså Balatro, The Last Spell eller Hades, det är väldigt olika spel. Men jag tycker hela tiden att man belönas när man gör liksom progression i spelet. Och att man liksom får nya saker som man kan använda sig av. Och på så vis så blir det här en lite snällare ingång. När det gäller liksom roguelike eller roguelite. Och precis som då spelet säger åt den på ett sätt, så kommer man ju tillbaka starkare. Mm. Och det tycker jag ju har underlättat för mig själv. Inte bara liksom i att man får något extra utav varje runda, utan också mentalt. Jag tyckte det var jättejobbigt när jag spelade Returnal själv. Att börja om från början precis efter en lång runda. För där kan ju liksom en runda ta typ en 45 minuter, en timme.
Mm.
Och så känns det som att man bara har förlorat allt. Och då är det så himla tungt att starta upp en ny runda igen. Men här kanske det tar 20 minuter med en cykel.
Mm.
Men då har du samlat på dig resurser och kanske kan uppgradera din karaktär lite granna och så. Så även om det bara är något litet, så är det i alla fall något.
Har du lekt någonting med de här grejerna för svårighetsgrad och sånt som jag har sett att man kan köra? Vad är det för typ av grejer man kan fixa för att göra det lättare eller svårare för sig själv?
Alltså det är som en mätare i stort sett, om vi tänker på samma sak. Jag har ju gjort det lite lättare för mig för att jag är dålig på spel. Så jag har ju liksom försökt att hitta någonting som underlättar för mig, och det går liksom att göra i olika nivåer också. Så att man kan ställa in det där. Jag har inte testat det här som genererar lite mer utmaning, men jag för mig, om jag inte missminner mig när jag liksom kikar igenom det hela lite granna, att man till exempel kan ta bort sin second chance om man vill. Och där kände jag bara, nej, försvinn genast. Det vill jag absolut inte göra. Låt som en jättedålig idé för mig.
Får man någon belöning för det? Eller blir det bara svårare?
Jag tror att man kanske belönas lite mer i form av resurser kanske. Men jag minns inte så himla noggrant nu.
Mm.
När jag sitter här och bara försöker att visualisera hur det ser ut. Men man kan liksom inte använda hur mycket hjälpmedel som helst. Utan man har, om vi säger, ett visst antal poäng. Som man kan lägga på hjälpmedel och på utmaning, som jag förstått det. Och det kan ju vara så att du får mer hjälpmedel, och då kanske du kan balansera upp det med en utmaning. Men om du liksom kommer för långt ner på hjälpmedel till exempel, på den sidan, då kan du liksom inte spara de ändringarna. Utan då måste du antingen ta bort något hjälpmedel eller kontra då med någon utmaning. Så det är en liten balansgång där. Mm. Men personligen så känner jag att jag behöver liksom inte mer utmaning. Jag behöver all hjälp jag kan få.
Mm.
Även att det här känns som ett, för mig, lättare spel än Returnal. Men jag har faktiskt varit lite blodad tand. Jag har ju fortfarande inte klarat Returnal. Men jag blir ändå sugen på att återvända till det, för att jag känner att den här resan i Saros lär mig en hel del. Och även om det kommer bli tufft för mig när jag går tillbaka till Returnal, så tror jag ändå att jag kanske har blivit en lite bättre spelare längs med vägens gång. Också för att jag förklarar mig mycket på egen hand nu. Liksom. Jag har väl spelat ganska så många timmar Saros vid det här laget. Nu vet jag inte riktigt hur väl PlayStation-appen stämmer in på det hela, men den säger typ 30 timmar.
Ja, annars gör som Douglas. Gå in i varje rum, ta upp allt. Det spelar ingen roll om spelet fuckar med eller inte. Det är bara så här, är en parasit, ta upp den.
Ja, men alltså, typ så har jag ju gjort.
Det börjar jag också göra på Returnal. Jag tar bara upp allt. Det får bara bära eller brista. Jag klarar det ju. Det var bara vissa grejer. Ibland var det så att, okej, här är en bänk som gör att jag förlorar massa liv och så kanske jag får ett item. Och jag säger bara, det där itemet brukar aldrig vara tillräckligt bra för att ta bort så mycket liv. Så att det kunde jag skippa. Men annars var det så här, en parasit, ta upp. Här är det, ta upp.
Alltså, har man spelat Returnal så kommer man ju känna igen sig i det här spelet. Och jag har faktiskt gjort lite den grejen att jag plockar upp allt jag kan tills mitt inventarie är fullt. Mm. Så det är liksom så varje gång jag ser en liten grej, jag måste ha mer grejer! Så bara plockar upp det direkt. Däremot när det gäller till exempel specialförmåga eller vapen, då har jag behövt väga det lite mer. Det är liksom inte att jag bara plockar på mig nästa grej bara för att den har en bättre ranking till exempel. Hittar jag en shotgun så vill jag ju jättegärna inte ha den. Jag tycker ju det är mycket härligare när det är lite snabbare och snärtigare. Jag inbillar mig också att det inte bara går bättre utan att jag ger fienderna mer på nöten. Jag tror liksom att det är bara en så här falsk säkerhet. Men det känns bättre. Och naturligtvis så går det liksom att laborera lite med hur mycket hjälp man ska få i siktet och så. Mycket automatiskt där. Och i vissa vapen så stängs ju det av. Och i vissa så märks det lite mer, för där sugs det lite mer till fienderna och så.
Kul. Jag är väldigt pepp. Och det släpps så många spel den här veckan.
Ja, jag ska... Nu är det inte så många spel i maj jag ska ha, som tur är. Men jag är fortfarande sådär lite velande ifall jag ska köpa, för det är ju fortfarande 800 spänn.
Ja, det är ju pricey.
Alltså det är ju saftigt. Jag är bara så himla glad att jag fick möjlighet att recensera det. Mm. För att jag känner ju personligen att det hade varit en väldigt stor utgift för mig. Och nu kommer liksom hela det här tycks synd om mig, jag är en fattig student snacket. Men alltså det blir ju så. Det är ju lite kämpigare i kassan när man är student. Och även om jag jobbar vid sidan av så blir det ändå ganska tydligt, och vi hade ett ganska så dyrt år i fjol och även dessförinnan. Och även dessförinnan. Så det blir ju liksom att när man då börjar studera på det så känns de här stora utgifterna mycket mer.
Mm. Och 70-plussarna liksom... kan inte sluta fucka med världen heller, så vi är bara fast i skiten.
Mm, exakt.
Ja, verkligen.
Hur vanligt känns på att sitta i styre?
Exakt, jag kommer spela klart Returnal har jag tänkt. Och sen, det blir min belöning. Då får jag köpa Saurus.
Alltså, alla som kan köpa det och är sugna på det, borde köpa det. Jag tycker att det är ett otroligt bra spel.
Och kan vi köpa att det är... klanare?
Klanare? Oh my god, jag har aldrig hört någon säga klana som ett jävla verb. Klanare! Det går att köpa mat med klana nu på vissa butiker.
Ja.
Det går ju, det är jättekul det går ju, att höra i amerikanska podden de pratar om Klarna. Men Klarna.
Och de hatar Klarna. Och vi bara, förlåt.
Alltså jag kommer ihåg, jag vet inte om det hette Klarna, men det fanns en tjänst som hette Fakturera mig. Som CD-ON hade innan det blev Klarna. Jag vet inte om de två, om företaget
CD-ON
är detsamma.
CD-ON har inte Klarna. CD-ON har Kliro.
De hade Klarna förut.
Mm-hmm. Det tror jag inte.
Det här är jättelänge sedan. Alltså det här är typ 15 år sedan jag köpte mest på CD-ON. För då, först var det Fakturera mig. Och de fakturerade alltid fel. Så du fick ofta fakturor som du redan hade betalat. Och ibland glömde de skicka fakturor. Så typ, jag har House säsong 3 på DVD-box. Jag har aldrig betalat för.
What the fuck?
På grund av det. Och sen blev det ju Klarna. Och nu har de Kliro då. Mm.
Alltså nu var det ett tag sedan jag köpte någonting på CD-ON. Så de kanske har bytt tillbaka till
Klarna
i så fall. Men
nu
det var jättelänge sedan de hade Kliro.
Nej, men nu har de Kliro. Men de hade Klarna alltså innan Kliro ens existerade.
Ja, men jag bara menar att de har haft det väldigt länge i alla fall. Men det jag skulle säga innan, det var att jag skulle nog säga att det här är åtminstone topp 2 i år. Bästa spel.
Med?
Alltså, det kommer att gå lite granna.
Oj, nu blir det på riktigt här. Amanda bara...
Men jag vill ändå säga att... Alltså, Mugenics är ju där uppe och kämpar med Seros. Men så Esoteric Ebbe ligger ju också väldigt bra till. Det har kommit flera otroligt bra spel. Så ja, men topp tre då. Men jag tror faktiskt att det ligger på första platsen. För jag tyckte så himla mycket om det.
Mm.
Apropå cool. Esoteric Ebbe vill jag bara säga att idag när vi spelar in så har jag faktiskt haft en föreläsning med Kristoffer Bodegård som skapade Esoteric Ebbe. Vilket var en väldigt spännande upplevelse som blivande gamewriter. Vi fick lära oss lite mer om dels honom och hans process, men också om lite mer interaktivt berättande och interaktiv dialog. Så det var en väldigt härlig speciell upplevelse i den här kursen.
Har en bra radioröst?
Ja, men det skulle jag väl säga. Det var väldigt trevlig.
Vad är bästa spelet du har spelat i år, Douglas?
Det är Requiem.
Adam? Alltså jag hade så gärna velat sätta på Windows XP liksom felljudet där på dig när du sitter upp i taket.
Nej, alltså det är sådär, jag är tvungen att tänka efter. Alltså... Ja, Marathon.
Mm.
Jag har så jäkla kul med Marathon.
Förutom när du spelar med Oliver.
Ja, ah, men alltså... Nice, jag måste säga så här. Att spela med Jimmy och Oliver. Jag har slutat försöka ta tag i skeppet. För ingen lyssnar på mig ändå.
Jag lyssnar på dig. Jag hänger ofta på dig när du säger att vi ska gå igenom och springa efter. Och sen märker man att Oliver släpar efter. Och då måste man backa lite för att vi kan inte springa iväg. Och sen dör han.
Alltså när vi körde häromdagen. Och det är ett lag, de har snipers. Och de potshottar oss. Och vi bara, okej, okay, vi drar. Kastar ut smokes. Och så springer vi iväg. Och så ska vi springa igenom en byggnad. Och det är fönster i den byggnaden. Och jag bara, vi bara fortsätter igenom. Oliver bestämmer sig för att stå och titta ut genom fönstret mot dem som har sniper, som har potshotat oss hur många gånger som helst. Och så blir han downad. Och jag bara... Och jag försöker gå tillbaka och ressa honom. Och då kommer de. Och jag bara... Oh.
Jag var faktiskt bakom det hela tiden vid det tillfället, för jag kände att det, vi har inget övertag.
Nej. Nej.
Men största problemet är att vi har jävligt dålig kommunikation när vi spelar. För rätt som det så är alla tre på olika ställen. Ingen har sagt något. Och jag spelar som healer. För mig är det lite jobbigt för att jag har inte det movesetet som andra gör. Så att jag kommer liksom inte upp överallt heller. Oliver spelar de här jävla superhjältarna med typ dubbelhopp och grejer. Så rätt som det så är han typ 5 kilometer bort. Och man bara, okej. Okay. Och Adam kan bli osynlig. Så rätt som det så är du borta. Och jag står så här, okej, okay, det är typ 3 turret framför mig. Och fienden i min rygg, vad ska jag göra? Alltså, och sen suger jag på att skjuta också.
Det har säkert märkt det. Men när jag är irriterad på er. Och så bara går jag framåt. Och så fort jag hör någon robot. Och så bara går jag osynlig. Jag bara, nej, jag stannar inte för det här. Jag bara går. Så får ni ta hand om det.
Kan du förstå, Douglas, varför det går åt helvete då? Ser du vad jag spelar med?
Ja, du lyssnar på Adam.
Adam går ut och är petty. Och Oliver är bara såhär.
Nej, ja, men alltså,
som bisittare. Så får man ju höra allt möjligt. Helt plötsligt så har Adam tagit det som Jimmy har tänkt plocka upp. Och sen så har Oliver råkat spränga sig. Ja, och ni vet hur det
är. Jag ska inte Oliver alltid iväg någon annanstans i alla fall.
Ja, men du. Det är för att så här. När jag och Adam liksom... När vi ska exfilla och vi ser till att inga fiender runt omkring. Och verkligen så här, kolla hörn och sånt så att vi kan gå liksom är redo. Vad gör Oliver då? Då går han och lootar. Mm. Liksom, det är typ ett arbete som det är inte värdigt honom. Och man bara, alltså, och så kommer man ut och så sitter jag och Adam så här på typ, ja, men vi exfilar för typ 2000 och så Oliver sitter där på sina 14 och man bara, vi kanske alla ska börja stå och luta, ingen exfilar helt plötsligt.
Ja.
Det är ett hårt liv.
Så är det.
Vilket är ditt favoritspel från i år?
Esoteric Ebbe, tror jag.
Det är du som är ett fel, men jag förlåter dig.
Tätt följt av Mugenics och Marathon, så att det är liksom...
Ja, men Mugenics är jag sugen på, men jag har liksom inte en Steam Deck. Jag vill spela det på Switch.
Jag spelar det på laptop.
De har ju fått det att köras på Switch 2. De postade sen en video när det liksom körs där, så det förmodligen kommer ju. Sen frågan om det kommer i år eller inte. Det är någon.
Ja, jag hörde en intervju med skaparen och det lät inte riktigt så.
Ja, de är ju två. Så
jag prisbevakar Esoteric Ebb. För jag tänker inte betala fullpris från spel från Skövde.
Nu får du ju lugna
ställningstagandet.
Hade Adam spelat med Kristoffer så hade han också gått osynlig så fort det händer någonting. Så det där får de ta hand om. Men kan du förstå då att det är så Adam spelar Douglas? Sen frågar han varför inte vi bakom honom. Man bara, alltså, det är skit här. Men maraton är väldigt kul i alla fall.
Ni måste jobba på lagkänslan, känner jag.
Mm-hmm. Men ibland går det riktigt bra. Igår tog jag fan ut 6 pers själv. Det händer inte ofta. Mm. Men alltså det var jag och Oliver som körde med en random. Och den random personen var verkligen så här. Han tog inga bra beslut. Och det fuckade oss i slutet. Oh, min favorit dock. Vi hoppade in på Outpost igår. Och den vi körde med såg att det finns ute vid en pir så finns det ett så här rött nyckelkort man behöver ha för att antingen kunna typ X-fila från låsta X-fills eller man behöver 3 sådana för att låsa upp liksom superrummet inne i liksom pinwheel. Och han failar och ramlar ner och dör. Och vi var så här, jag bara fan, ska vi vara en så här jävla person? Den här personen skämdes så mycket så han disconnectade direkt.
Oh.
Och då är det så här, i början av matchen bara, okej, nu är jag Oliver själv. Vi kommer möta lag på 3. Och liksom att vara en spelare mindre och den leveln som vi är på just nu, du har inte mycket att säga till om. Och så springer, så kommer typ 3 stycken med lila sköldar liksom och bara kör ner den. Så att det var lite jobbigt. För att, alltså, visst, det är pinsamt att han ramlar ner, men jag är inte som Adam. Jag hade ju gått och ressa honom. Jag hade inte sett det här så bara petty. Men ändå. Eller man gör ju dumma saker själv också. Jag och Oliver var med någon. Vi blev downade av bottar typ 3 gånger på rad innan loppet av liksom några minuter bara. Och man var så här, man skämdes så mycket när den tredje personen kom och hela upp oss. Så 3:e gången. Han skittade fort som fan när den matchen var slut, kan jag säga. Maraton är väldigt kul. Mm. Det är bara synd att det är inte tillräckligt många som spelar, vilket gör att många är bättre än vad vi är. Mm. Eftersom vi spelar också andra spel, inte bara maraton. Men Douglas, du har ju också spelat lite Pragmata.
Ja, jag spelar Pragmata. Inte så mycket som jag kanske har velat. Som jag tog upp i podden för 2 veckor sedan. När jag var med senast så gick jag ju på 2 veckors pappaledighet. Och tänkte att det här blir ju hur bra som helst. Nu kommer jag ju tid att spela, för vi har en dotter som är 7 månader nu. När man är 7 månader vanligtvis så innebär det att man ammar fortfarande, att man typ sover 18 timmar om dygnet och sådär. Men ungefär på dagen när jag gick på min pappaledighet så lärde sig Alma att sitta. Och det var ju praktiskt och bra, för då kan man sätta henne lite vad man vill utan att behöva ta med sig någon form av stol. Kanon. Dagen efter så då börjar hon ta sig framåt. Så då börjar hon krypa.
Mm-hmm.
Jaha, och då var det ju lite mer att mina händer blev upptagna, behövde ha lite mer koll och sådär, så att man kände inte riktigt att man hade ron för att sitta ner och spela på det sättet. Och sen ungefär ett par dagar senare från det så har hon lärt sig att stå mot saker, så att hon har liksom haft en utvecklingskurva som har pekat rätt brant uppåt. Vilket är väldigt vanligt för ett andra barn och framförallt för tjejer. De är alltid snabbare och sådär. Men det har ju också inneburit att min speltid har blivit begränsad. Så nu är det verkligen det här tvåbarnslivet som leker. Så jag får vänta tills familjen sover runt 9-10 och sen orkar jag sitta uppe till ungefär 11:30 innan jag måste gå och lägga mig för att just det, jag ska ta hand om barn dagen efter också. Sådär. Så att jag har behövt anpassa mig lite utifrån det. Med det sagt så har jag hunnit spela ungefär halva Pragmata och tycker jättemycket om det. Mm. Det är ett väldigt, väldigt kompetent och bra spel. Och lite som vi varit inne på med maraton och sådär, att kan vi inte bara få liksom en härlig kampanj som inte behöver vara för lång och inte för kort heller. Mm. Men bara ger oss liksom en singleplayer-upplevelse år 2026. Och tada! Capcom levererar. Det är verkligen en studie som man kan lita på just nu. Jag tycker de har otrolig kompetens i det mesta de gör. Mm. Jag tycker att RE Engine är det är en sån fantastisk spelmotor som för få pratar om. Det verkar ju vara enkelt att modellera, det verkar vara enkelt att bygga upp system i det. Det verkar vara...
Så länge det inte är Monster Hunter.
Ja, absolut. Absolut, du har en poäng där. Men just det här teamet, liksom kärnan som bygger liksom Resident Evil och Death Stranding är väl också byggt i det?
Nej, Death Stranding är motorn som
Horizon.
Ja, det är Sonys motor.
Okay.
Decima?
Decima, ja.
Okej, okay. fair enough. Jag tycker man får väldigt mycket Death Stranding-vibbar, på tal om inget annat, i Pragmata. Verkligen menyer och karaktärsdesign.
Jag tänkte
och
också att
liksom
det ser ut som
Kojimas karaktär.
Ja, det, jag förstår varför du tänkte det också då. För det var liksom, jag satt på det här utropstecknet här och den här det ser väldigt Kojima ut.
Och den här slottbot-maskinen som dyker upp från ingenstans, och det är lite quirky, japanskt, men ändå liksom västerländskt.
Mm.
Tonat på något sätt sådär. Nej, men jag fick mycket vibbar av det. Men i övrigt, det är ju verkligen, alltså beskrivningen jag drog förra veckan, har jag tänkt på mycket den här med att det är Dead Space och inte Dead Space. Yep. Det gjorde mig så glad. Jag har gått runt och smålett hela tiden på Dead Space. och det känns bra. Det är lite, alltså det, tonen är väl lite mycket så happy-go-lucky. Jag hoppas det finns någon form av tyngd mot slutet sådär. För att det ska vara en verklig fullträff rent storymässigt, men det har en story, det har ett driv, det här som jag och Jimmy ofta pratar om, att man vill ha en berättelse som driver någonting framåt, till skillnad från kanske Crimson Desert som har spelmekanik som driver spelet framåt. Här tycker jag att berättelsen är i första hand, och sen så är det väldigt tight spel bakom det också som väger upp och lyfter upp den berättelsen. Så när jag har varit jättenöjd med upplevelsen hittills, och det har bara känts väldigt kul att spela ett spel som känns överkomligt och som man kan lämna bakom sig sen när man väl är klar. Och jättespännande, som många andra poddar har varit inne på, att se vad det här teamet inom Capcom kommer ta det här näst. Det finns ju verkligen upplägg redan nu, känner man, för det här hacking-systemet som är otroligt unikt. Jag vet inte om jag tycker om det liksom överdrivet mycket, men just den här,
det är unikt med en kast.
Ja, nej, men det är inte, det är absolut
jag
inte kast.
Jag men det har någonting med det att komma till bordet med liksom.
Jag ser vad de vill göra med det, och jag gillar sättet du måste, som de har pratat om, att du måste dela upp din hjärna i två, så det blir verkligen så här utmanande för dig själv, och att det är någonting, ett koncept som man kan ta vidare. Och att jag tror att det här kan vara en sorts brytpunkt för FPS som kommer om kanske 2-3 år. Att då ser man så här, jaha, alltså för 10 år sedan då sköt vi bara i FPS. Det var det enda vi gjorde, det var liksom hjärndött. Men att FPS kanske blir utmanande på ett annat sätt. Att man kan utforska mer inom det spektrat.
Och nästa så. Så Doom, det kan vara, så är det bokstavlig schack innan man dödar demoner.
Exakt. Exakt så. Gillar bara rent på ett konceptuellt plan, och Diana är väldigt gullig. Det är härligt att hänga med henne. Det är
som småbarnsförälder, vad tycker du om Diana?
Jag har inte kommit upp i den här 6-7 års åldern än. Men känns relativt liksom trogen och ser liksom nya saker med barns ögon och sånt där. Det har de verkligen fångat, och framförallt animationsarbetet när hon väl leker med typ leksaker som man kan hitta runt om i världen, de här REMs.
Väldigt, det är så det är de, kul alltså, att ge henne leksaker.
Ja, men hon uppskattar väldigt mycket, man bara uppskattar att se henne liksom bli glad för det på något sätt. Det känns väldigt, väldigt väl fångat och mänskligt på ett, alltså det är ju ett omänskligt spel, men det är mänskligt. De har liksom byggt, Det är ett väldigt mänskligt spel överlag i så här väldigt omänskliga miljöer. Och jag tycker man har fångat den liksom essensen på ett jättebra sätt. Och ja, grafiken är bra, världen är snygg och varierad. Doesn't overstate welcome väldigt mycket. Och så att, ja, men halvvägs igenom och kommer absolut spela klart det. Bara för att se lite vart det tar vägen och vart det kan leda härnäst. Det känns väldigt uppföljarkompatibelt redan nu. Så, ja. Nej, jag är nöjd. Kul spel.
Jag har köpt det. Jag har bara inte hunnit spela den.
Nej, jag förstår känslan. Och jag har också behövt prioritera liksom runt massor. Så att jag har också en kod till Replaced som ligger och väntar på mig. Och så kommer Diablo imorgon. Eller idag då, när det här släpps, va? som jag absolut kommer spela. Som jag sett jättemycket fram emot.
Det släpptes igår när det här släpps.
Igår, yes. Då sitter jag och levelar min Warlock. Nej, men så att det finns massor att göra nu. Man får bara ta det lugnt, ta ett spel i taget. Spela den tid som erbjuds och njuta av den stunden. För att det är livet. Det är dagarna som kommer och går. Så att de ska man ta tillvara på. Och Pragmata är bra på att visa att livet är värt något. Liksom. Så att, nej, återigen, väldigt nöjd.
Alltså jag hade ju tänkt att börja knarka snart. För Vampire Crawlers kom ju ut förra veckan.
Den pausen, jag trodde
det.
Jag tänkte prova hem lite amfetamin. Angående att ta vara på livet. Jag ska fan tjacka nu.
Jag har inte tid att sova.
Men jag har liksom inte vågat börja knarka när jag har spelat Saros. Liksom, för att risken är ju att man blir helt inne i det. Och sen så kommer man liksom inte vidare i sitt andra spel som är mycket viktigare i och med att det liksom är ett recensionsspel och det är ett storspel. Och jag känner verkligen att jag prioriterat rätt. Men jag tänker att imorgon, alltså tisdag, så kommer jag förmodligen börja sätta mig med Vampire Crawlers. Och sen så kommer jag att köpa Moomin Troll Winter's Warmth till Nintendo Switch 2. Så att jag kan ha med det och spela det på lunchrasten på jobbet. Kommer ha det mysigaste myset.
Ja, jag ser väldigt mycket fram emot Inconbini som kommer den här veckan. Där man tar hand om en sån här supermarket i Japan.
Jag bara tänker på alla 7-Eleven då jag har varit inne på.
7-Eleven och vad heter Family Mart?
Precis.
Lawson. Vi var aldrig inne i Lawson faktiskt.
Nej.
Det var bara för att jag uppfattade aldrig att det faktiskt var en matbutik. För jag tyckte det var så lustigt namn. Så att, ja.
Nej, men det talas jag om Inconbini.
Nej, alltså jag har hört lite så här tissat och tasslas om det. Jag var sugen på att drafta det till Fantasy Critic, men jag vågar inte, för det skulle också lätt kunna vara så här 7 av 10 spel, och det är inte tillräckligt mycket poäng för att det ska liksom våga riskera det. Liksom det, hur ofta gör man en Pocopia 2 gånger? Det händer inte. Men det ser jag väldigt
mycket fram emot. Vi behöver poäng nu för att slå Amanda i slutet. Så här.
Ja, men Amanda har flera spel som inte har fått recensioner. Så att jag tror att du är fortfarande när man måste slå då. Alltså.
Cool, se.
Jag tycker inte jag att du ska kaxa det här.
Men Amanda har ett jäkligt bra snitt.
Mm.
Det är liksom inte jag, ett enda spel under 80 än så länge. Ja. Det såg bra ut för mig i början när jag hade 3 spel på 89.
Tänker jag. I och med att jag har de här 2 spelen som inte har fått några poäng, vilket är otroligt irriterande.
Mm. Släpps Fable så blir det också tråkigt.
Det kan också bli tråkigt för mig, ja. Men jag räknar kallt med att inte göra det.
Så vi får se. Ja. Mm. Nej, det är... Men Inconbin, jävlar vad jag ska stå och vända på typ bönburkar och allt möjligt.
Kombini betyder väl närbutik liksom, ja, på japanska. Så där har man lite grann av bilden.
Mm. Det är som det där Discounty som kom tidigare också. Det verkar vara matbutik som är nya trenden då.
Ja, faktiskt. Men Adam, du hade ju spelat du har ju spelat en boomer shooter som du pratade om innan.
Mm-hmm.
Nu står det Mouse PI for Hire, va? Heter så? Nej, vad heter det?
Ja, Mouse PI for Hire. Jag hann bara spela tutorialbanan innan vi skulle börja spela in.
10-10.
Än så länge är det väldigt lovande. Det är... Stämningen är bra. Man är tecknad mus som skjuter andra tecknade möss. Och det är mycket snabbare än man föreställde. Jag hade liksom ignorerat det här spelet ett tag. För jag bara, whatever. Och rubberhose animationer och svartvitt. What the hell? Liksom så.
Det låter ju som så här winning concept.
Ja, men jag förstår inte liksom hur gameplay-loopen skulle vara. Men nu när jag liksom fått känna på det. Det är mycket snabbare än vad man liksom mentalt föreställer sig.
Mm. Jag tyckte du sa women concept.
jag tänkte typ ett tecknat typ Bioshock mer än ett Doom.
Ah, okej. Okay. Ja, men det kan jag ju förstå.
Ja. Och jag tycker om snabba rappa shooters som man är tvungen att byta vapen för att liksom Än så länge ganska snålt. Men jag har bara haft den här pistolen som jag har i början.
Mm.
Och den går åt, man fortsätter använda bara den. Så ibland måste man dra upp lite fisticuffs liksom.
Ursäkta mig.
Ja. Ja. Och det är musiken är sådär perfekt tecknad jazzig.
Typ Cuphead eller?
Ja, jag skulle säga det åt det hållet. Och det finns en jäkla massa inställningar. För hur mycket sämre man vill att bilden ska vara för att vara autentisk.
Oj,
ja, man kan ha liksom att det blir supergrynigt, ungefär som när det är filmad på liksom typ, ja, början 1900-talet.
Film, alltså typ, typ skakig kamera.
Ja, exakt. Och, liksom så här, typ, och ljus, fläckar på filmen, ja. Och linsen och sånt. Och man kan även ha ljudet, att det blir liksom degraderat så att det liksom är på vinyl.
Eller
typ tape, och så det blir som att plattare och plattare med brusigare ljud. Man kan välja det om man vill.
Det är rätt så häftigt ju.
Ja, alltså det är supercoolt.
Vad är de rekommenderade inställningarna då?
Out of the box är det bass, och det känns ganska bra. Det får musiken att leva lite mer, tycker jag. Och det normala läget, det heter typ Studio Cut eller något sånt. Så det är deras version. De andra är typ kul lägen om man vill. Ungefär så.
Precis. Big head mode eller liknande.
Ja. Så det blir... jag ser fram emot att spela mer. Faktiskt. Men jag körde det först på min PC. Och där kör jag liksom maxinställningar och 240 bilder per sekund utan någon hiccup eller något sånt. Och jag bara, nice. Det kommer bli, det är 40 fps rekommenderat på Steam-däcken. Så det kommer vara liksom att hoppa ner 200 fps ner. Den kommer vara liksom bara fine.
Men spelar du mest på din PC, Adam? Liksom om du väljer vart du vill köpa dina spel, är det PC som gäller då?
Det beror på helt på spelet. Jag köper ju generellt sett fler större spel på PS5 just nu.
Varför?
För att jag tycker om soffupplevelsen. Men jag har dragit lite mer till PC sen jag skaffade min OLED-PC-skärm. För nu är det liksom, nu är det bra bild istället för en IPS med bad glow och matt skärm. Så där, nu är det liksom, spelen ser faktiskt bra ut också, inte bara runs well. Så det är väldigt olika från spel till spel.
Du har inte liksom funderat på att bara koppla datorn till tvn?
Nej, för jag har en stor burk och jag vill inte dra en kabel hela vägen till tvn.
Ja, är du så här fancy med dina kablar? Det får inte bara ligga kablar överallt.
Jag är inte mega fancy, men jag vill ju inte att det ska se trash ut om folk är på besök heller.
Okay, vi har kablar fan överallt.
På PC, ja. Vissa spel, exempelvis Doom Eternal. Jag kan inte spela Doom Eternal på kontroll, även om när det är med en Elite-dosa eller DualSense Edge. Det går inte, jag kan inte. Där är det PC, där vill jag köra PC. Så det beror väldigt på genren, skulle jag säga. Baldur's Gate 3 är betydligt bättre på PC, till exempel med kontrollerna och menyerna.
Ja, det kan jag tänka mig.
Fram tills Resident Evil Requiem släpptes i år så spelade jag mest på min Steam Deck. För då var det liksom en bunt med mindre spel och spelade. Det var supernice på Steam Decken.
Hade också en Steam Deck månad där när jag typ, det var Mugenics och Esoteric Ebb och sådär, så att då kopplade upp den till tvn och typ bara spelade, det så jävla nice. Jag vill ha en Steam-maskin alltså.
Strax innan vi började spela in, release-datumet är bekräftat för Steam Deck nu och release-priset.
Steam-controller.
Ja, Steam-controller. Ja. Vad sa jag?
Du sa Steam Deck.
Jag tittade på den i ögonbrån. Men
bekräftat och också passerat.
Ja.
Ja, precis. Men 99 euro skulle den kosta, va?
99 euro, och recensionerna verkar positiva. Jag har inte kunnat titta på dem, för det har varit fräckt mot er. Att titta på dem medan ni pratar. Men ja, så 99 euro så är det ungefär strax under 1100 kronor.
Mm. Ska du ha en?
Ja!
Behöver du fråga Adam om han ska ha någonting?
Jag bara undrar. Jag tror att typ en av de coolaste grejerna var typ att man typ aktiverar gyrostyrningen genom att typ klämma liksom på kontrollen.
Ja, ja, alltså den har ju liksom touch och så. Har du spelat du har ju VR.
Ja.
Ja, vilket VR är du har?
PlayStation VR 2.
Ja. Du vet PlayStation VR 2, den har ju kapacitiva knappar, så den känner ju om du vilar tummarna på knapparna.
Ja, precis.
Och det kan man ha som en modifier på Steam-kontrollen, så du kan liksom bara, jag bara håller kontrollen och håller det här greppet. Så kan du ha gyro-styrning och sånt. Och sen vill jag ha liksom touchpaddarna och sånt för olika spel, vilket det gör ju att jag kan spela äldre spel som inte har ordentlig kontrollstyrning om jag känner för det, bara rutar mig tillbaka. Kommer vara jättenice. Jag ser fram emot det. Och det är så TMR-spakar, så de kommer inte drifta. Och så vidare. Så, och paddelknappar på undersidan. Programmerbara. Perfekt.
Hoppas de är bättre de knapparna än de är på Steam-decken. Alltså.
De ser lite annorlunda ut. Jag hoppas det inte lika motstånd, för jag tycker motståndet på de här är lite sådär. Placeringen funkar för mig. Men ibland kan det vara liksom om man ska trycka snabbt och mycket. När man hoppar och sånt, då kan jag tycka att det är lite mycket motstånd. Jag hade velat ha en typ som DualSense Edge-spakarna på baksidan tycker jag är okej, till exempel. De är liksom väldigt lätta.
Jag tycker fortfarande Elite-kontrollen gör det bäst, alltså Xbox-varianten med de paddlarna. Jag tycker inte placeringen för att ha fyra stycken på samtidigt är bra. Mm. Men använder du bara två, då tycker jag absolut att de är sköna, i alla fall för mina händer att trycka på. Liksom, Switch 2 Pro-kontrollens underknappar, de är helt vedervärdiga. Så liksom, ska man liksom använda hoppknapp till den, då får du hålla kontrollen på ett konstigt sätt för att det ska bli bekvämt.
Mm.
Ja, så att men där tycker jag att de paddlarna på Xbox-kontrollen tycker jag är väldigt bra.
Så den kontrollen blir nice. Och på tal om Steam Decken också, så spelade jag ut ett spel innan jag började spela Mass PI for Hire, och det var Arise, A Simple Story. Passade jag på att köpa. Tog typ...
Vad är det för någonting? Det låter, alltså utan att veta någonting i det här spelet, och nu kommer Adam få kryp på mig, men det låter som ett anime waifu-spel.
Och det är inte
med
det.
Med typ gacha-mekanik. Det är typ så det låter. Det är typ man ser de här, kommer någon konstig så här China Project på typ Sonys visning, och så man bara, vad är det här? Det är typ en miljard karaktär. Ah, det är så de tjänar pengar.
Nej, Arise, A Simple Story är ett lätt plattform-pussel-äventyrsspel. Jag har inte hunnit kolla upp vart studion är satt. Namnen lät som typ Europa, Östeuropa, något sånt. Och spelet börjar med att man är en snubbe som coolat vippen. Så spelets premiss är att man är en person som i princip får se sitt liv i revy. Man får uppleva, det är typ någon form av typ, inte stenåldern, men typ någonstans där omkring, typ hunter-gatherer-samhälle-ish. Så man får se den här mannens liv och hans historia i ett sätt av banor. Men det som är den lite kul mekaniken i det är att man kontrollerar tiden. Så, och på banorna så är det ett spann av tid som går, som man kan dra framåt och tillbaka. Och då manipuleras banan. Så om vi säger att du är... bra exempel som inte spoilar för mycket. Men om vi säger att du är vid en ravin och en sten faller ner. Och du kan liksom sakta ner, pausa tiden och hoppa upp på den, spola tillbaka tiden och åka med stenen upp.
Ja, men lite som typ Braid?
Jag skulle säga att det är som Braid, fast inte lika pretentiöst. men Braid är väl nog den närmsta analogen egentligen, och det är ett väldigt, väldigt fint spel, och det är väldigt liksom, jag tycker musiken är jättebra, men den är också väldigt klyschigt bra på ett sätt, överproducerad nästan, men det är en fin stund, och Designen är visuellt jättefint. Det är ett jättefint spel. Mm. Ganska kort. Typ 4-ish timmar. 10 kortare banor. Det är ganska lätt att blåsa igenom. Man vill ha en liten mysig historia med lite kärlek och tragedi och lite sånt. Det är inte jättemycket att säga utan att spoila. Så, men jag rekommenderar det. Det var jättebilligt på Steam. Jag köpte det för typ 4-5 euro. Helt klart värt det. Mm.
Jag ville bara... Tror du det finns på konsolen också?
Det finns nog på konsol också. Jag har sett den bilden lite då och då. Men jag ville ha ett sådär litet enkelt spel som jag kunde liksom ligga på soffan och spela.
Mm. Ja, de är härliga.
Så ja. Mm. Så det, det är vad jag har spelat.
Jag passade ju på att testa Kiln från Double Fine. Det här liksom, man gör en egen kruka och sen hoppar man i multiplayer matcher och så slåss man mot folk.
Hur var det?
Är det the next big thing?
Nej, definitivt inte. Men jag vet
lyckas du krossa dina motståndare?
Amen, jag har en jättebra jättebra kruka som är skitbra skydda.
Som är formad som... Så,
den är väldigt avlånga, precis.
Kan man göra en kruka?
Ja. Det jag ser ingenting som skulle kunna... Alltså, rent kreativt så kan du nog göra det. Jag ser ingenting som hindrar dig från att faktiskt göra en sådan. Jag har ju sett en del så här suspekta krukor. För att man skapar sina krukor och sen så får man liksom se andra spelares krukor. Man kan liksom låna dem och man kan ta dem till sin egen collection och liknande. För att spara dem. Så, och sen så kan man gå in och slåss med dem då. Men det Kiln går ut på då så att man det... Det är ett multiplayer-spel där man är två lag mot varandra där det går ut på att samla vatten och sen släcka motståndarens liksom ugn, kan man väl säga. Där de liksom skapar krukor. Och beroende på vilken form krukorna har så har de också olika förmågor. Alltså jag vet inte exakt hur många det finns. Jag har inte sett allt än, tror jag. Och jag har inte lyckats återskapa vissa krukor som liksom har, liksom att jag ser vad de har för förmågor. Jag har inte lyckats liksom hitta, det här är så jag gör en sådan kruka. Så i en match så var det någon kruka som de kunde sätta typ ut en så här kyckling vid ens ugn och sen så sköt den på alla fiender som kom liksom nära. Och den har jag inte lyckats återskapa, till exempel. Men så det går ut på då att först så skapar man sin egen kruka och så får man liksom en det finns liksom, vad ska man säga, tre olika klasser. Så liksom heavy, medium och lätt. Och då får man liksom också så här, du får en liten klump lera om du gör den lätt och så får en större klump om du ska göra den tyngre. Och sen får man liksom forma den här krukan då med liksom sina så virtuella händer. Och sen får liksom, när du levelar upp så får du olika verktyg så du kan liksom göra fler krukor. Och så jag säger att de här krukorna, eller jag menar de här liksom verktygen, jag tror inte att verktygen gör så att du kan liksom göra andra typer av krukor som ger dig fler förmågor. Men om du inte har alla liksom lersorter då, så låser du såklart till vad du kan göra för krukor. Då. Så att en lätt kruka, eller med lite lera, så kan du inte göra liksom alla sorts förmågor. Utan vissa kanske kräver att du har mer lera och så vidare.
Ja, det är tur att lyssnarna inte kan se dig gestikulera.
Nej, jag vet.
Det är riktigt obscent alltså.
Det vevas.
Men så att spelet är som i två delar. Du gör krukor och du slåss med dem. Och det är ganska kul att sitta och pilla på krukor. Och mina krukor är rätt så fula. Och så hoppar man in.
Säg aldrig det till mig igen.
Nej, men alltså så här. Det är väldigt, alltså, om man skäms om man är dålig i maraton så kan man också skämmas när man hoppar in i en match när ens egen kruka ser verkligen ut så här. Det här har min sexåring gjort till mig på dagis. Och så kommer någon jävla så här typ artsy-fartsy virtuoso liksom där med sin jävla superkruka. Och man bara, min kruka är inte lika fin. men det är väldigt kul. Jag vet inte om vi pratade om det i podden tidigare. Men jag vet att du, jag och Oliver pratade om det, Adam. När vi satt och spelade. Att det här med att man saknar likt i tiden när utvecklare gjorde liksom så här att men Assassin's Creed hade ett multiplayer-läge som inte skulle bli världens största grej. Men det var kul att spela kanske i någon helg. Eller typ när det kom multiplayer-spel på Xbox Live Arcade. Typ så här Monday Night Combat och typ det här jävla... Gotham City Imposters och sådana spel liksom. Så att man, det här är inte meningen att det här ska vara mitt spel för evigt, men jag kan spela det en vecka och ha kul. Och det är väl ungefär så jag känner att Kiln är. Det är väldigt roligt. Och jag kanske spelar i typ 4-5 timmar liksom. Och bara hoppar in med min kruka och försöker liksom göra koll på dem. Så min favoritkruka, det är min avlånga kruka som jag har. Som har såklart, liksom, ja. Som är, den specialförmåga är att den har liksom en det blir som en vad ska man säga?
Nu har du svårt att förklara det här. Ja, men vad är det för kruka egentligen,
Jimmy? Men det ser ut så.
Den avlånga krukan.
Den är bara avlång. Det är, liksom det är inget snuskigt heller, om man inte tycker att allt avlångt är snuskigt. Men då kan man titta på mig och så bara snuska. Kan man på en gång.
Ja, alltså, du har ju inte fel.
Så lång. Men, så den har så att man kan skjuta som en kanonkula mot fienderna. Och sen när man liksom slår då vanligt slag så kommer ut lite så här vågor av typ energifält. Så det är liksom, de stora krukorna är ofta gjorda för att man ska liksom skydda sin bas. Men de kan också ha mer vatten. Så att det är lite tvetydigt där. Och sen så har jag min andra favorit. Det är en liten, jag har gjort en som en, den specialförmågan, en dynamitpjäs. Så man kan liksom hoppa och bara spränga folk. Och jag har gjort den så att den ser också ut som... Okej, nu har jag två krukor här som är liksom lite mer avlånga i formen. Men jag har gjort så att den ska se ut som en liten dynamitpjäs med en stjärna på toppen. Så då är man jävligt snabb och kan springa och spränga folk. Så det är väldigt kul.
Jag gillar också att du sitter och måttar ut den med tummen och pekfingret också. Som att den här har ett specifikt syfte och den ska upp någonstans.
Nej, alltså,
den
här krukan. Jag har hört Jimmy så passionerad om någonting någonsin.
Det handlar alltså, inte det om hur stor den är, det handlar om hur man använder den.
Exakt, jag är väldigt bra på att använda båda, ska jag säga dig. Nej, men så här. Det här spelet, det är inte så många som kommer spela det, tror jag. Det är lite blandat hur lång tid det tar att hitta matcher. Alltså, trots att spelet är relativt nytt. Så att det kan allt gå från 30 sekunder till typ flera minuter. Men då passar jag liksom på att i början, för att det kommer ju mynna ut till att de som stannar kvar och spelar kommer vara skitjobbiga. Det är typ som att hoppa in i Splatoon idag. Alltså man blir ägd totalt. Det finns liksom det är no mercy när man hoppar in i Splatoon. Och så kommer det förmodligen bli här också. Folk kommer hitta vilka krukor som fungerar bäst och så kommer alla köra med typ samma. Så därför tänkte jag att det är viktigt att vara med här i början bara så att man kan liksom få typ några timmar av fun. Men sen så har du också att när du hoppar in i spelet så hamnar du liksom i en lobby automatiskt. Där flera andra åker runt med sina, liksom, man är som en liten spirit. Där man kan se dem sitta och göra krukor och grejer. Krukorgi.
Så obehagligt.
Men det finns ingen så här, finns det någon LAN-läge typ? Att man kan spela liksom 2v2 eller något sånt där?
Jag tror inte det.
För det hade
ju varit... jag testat och
kul.
Ja. Hade man kunnat köra privata matcher där man liksom kan köra typ 4-4 någonting sånt, så hade det säkert varit roligt. Jag vet,
liksom.
Ja, jag vet inte om det finns. Kanske. Men det känns lite så här typ, jag vet inte om ni har testat att spela multiplayer i Pikmin 2 någon gång. Det är väldigt obskurt.
Har du spelat Pikmin 2?
Nej, men i det så var det typ att då på varje sida, man kör ju som en kör ju som Louie och en kör som Olimar och sen så tar man upp sina Pikmin och sen gäller det liksom att man ska samla grejer att ta tillbaka till sin bas och sen så ska man samtidigt typ mörda den andra spelarens Pikmin. Jag vet inte, jag får lite samma känsla över liksom banlayouten här som det var i Pikmin 2. Väldigt obskyr referens nu för typ alla som inte är i vår ålder. Sitter någon så här 15-åring och bara, va, Pikmin? Men jag har oväntat kul med det. Men jag vet liksom inte, jag kan rekommendera heller att säga, men köp det! För att jag vet inte hur länge folk kommer spela det, men just nu så är det rätt så roligt. Och sen vill man ju stödja Double Fine. Alltså det är en studie som jag verkligen inte vill ska gå till graven.
Microsoft kommer döda tråkigt. Dem ändå. det kvittar hur mycket du har Game Pass och hur mycket av deras spel du köper. De kommer ändå bara läggas ner för Microsoft och Microsoft.
Nu har ni men då har jag ändå deras... Kom här, grandpa, vi ska gå någonstans nu.
Ja, men då har jag ändå deras spel. Liksom att så här, jag kan inte säga, det finns ingen värld liksom det är så här super wow ekonomiskt att göra den här typen av spel. Och med tanke på att det är liksom, jag tror på Steam så var väl typ Concurrence första dagen var ju typ under 200 spelare. Vilket så här, det är inte så bra. Men jag tror att det är fler som spelar det på konsol än på PC. För att, som sagt... Visst, ibland kan det ta flera minuter att hitta match, men ofta så tar det ju liksom kortare tid. Och man liksom ser att det är inte som att matcherna är halvfulla heller, utan de blir ju fulla då. Så.
Men ja, jag håller med. Jag älskar när studios får göra sin grej och det finns någon som tror på dem. Lite som det var med Pragmata också, att liksom så här, vi måste göra om det här, men det vart liksom, ta er tid, ta den tid ni behöver, det kan bli bra till slut ändå. Och Double Fine har liksom lite det förtroendet också av Microsoft. Får se hur långt tålamod de har, men... det är fortfarande kul när de får göra sin grej. För helt plötsligt så kommer liksom Psychonauts igen. Och så bara wow. Så att det är absolut en studie som kan. Det är inget snack om det.
Ja. Deras mindre spel på Xbox Live Arcade, så här stacking var ju så asnice. Mm. Iron Brigade var också kul. Vad släpptes mer? Custom Quest-spelen är också väldigt uppskattade, så att de behöver ju inte bara göra de här jättestora spelen, även om jag älskar verkligen Psychonauts 2. Jag tycker det är
Psychonauts 2 är ett av mina favoritspel.
Mm. Alltså så himla bra, verkligen. Och så här, det är inte perfekt. Det liksom finns, det är liksom så här a diamond in the rough typ, men de gör spel på ett sätt som inte många andra gör eller får göra, så att det är väldigt kul.
De har ändå glädje i sin utveckling på något sätt.
Ja, alltså har ni sett de dokumentärerna om Double Fine Adventure och Psychonauts 2? Nej. Alltså de är så himla bra. Se Double Fine Adventure först, den dokumentären, för att Psychonauts-dokumentären är som en uppföljare till den.
Mm-hmm.
Så att man liksom människor återkommer och man liksom får en helt annan feeling för studien. Jag tycker det är så bra.
Jag har läggat länge i min watchlist på YouTube, men Hearthstone-världsmästerskapen tar lång tid att dra igenom.
Bara 17 timmar kvar.
Alltså, jag har ju båda på Blu-ray. En halvtimme gånger 4 dagar, så att det tar tid, men det är mysigt.
Jesus Christ. Jesus. Men man vet ju inte med Microsoft. Det ändras ju där hela tiden. Så att, jag tror jag aldrig varit med om ett företag som gör så många 180 graders liksom vändningar på typ de senaste typ 3 åren.
Nej. Höjer priserna och bara, nu blir de här användarna helt syra, så vi behöver nog sänka igen.
Tänk att betala 70 miljarder dollar för att sätta Call of Duty på Game Pass och sen bara, det var nog ingen bra idé.
Ja, för de som inte vet vad som har hänt då, så att de sänkte pris på Game Pass nu, och det gör att Call of Duty inte längre kommer komma dag ett. Men det roligaste med Call of Duty också är att det är billigare för dig att köpa Call of Duty än att prenumerera ett år på Game Pass till exempel.
Mm.
Ja, absolut.
Så det är liksom...
Det beror på vad man vill ha ut av Game Pass.
Ja, men precis. För de som... Ja, men det är så att, visst, du kan ju ta en Game Pass-månad och sen spela Call of Duty och sen ta bort det. Liksom. Du behöver inte ha det hela tiden. Men samtidigt så att... Det är ju inte som att man är ledsen för att Call of Duty inte kommer vara med.
Nej, inte om man bara spelar Call of Duty. Då är det en värdelös deal.
Mm.
Ja.
Ja, spelar man 2 spel per år och det är typ FIFA och Call of Duty, då behöver man inte liksom tänka på det.
Så är det. Och då är det också, det är kanske det de liksom också inser, att okej, men den modellen som de kanske har kört med funkar kanske inte på det sättet, och då kanske det är bättre att man, Game Pass blir liksom en helt annan grej, att man liksom, ja men för att du ska kunna få valuta för pengarna så måste du också ha flera spel du ska hinna spela per månad då.
Ja.
För det är det som blir problemet när de höjde prisen, det är bara okej, men spelar jag bara ett spel den här månaden, då är det ju dyrare. Som tar till exempel, men Silksong finns på Game Pass. Ja, men Silksong var svinbilligt. Det är liksom...
Men Game Pass har alltid känts för billigt, tycker jag. Och sen så blev det för dyrt. Så de bör väl kanske hitta någon sorts middle road för ändå saker man får i den prenumerationen.
Alltså, problemet med Game Pass är att det är i princip alltid ekonomiskt ohållbart, egentligen. Det är liksom... målet med... De priserna var ju för att växa, men växandet kom ju inte för att ingen köper deras spel. Eller ingen köper deras konsoler. Och Game Pass, att köra Game Pass på PC, nu kör jag Linux så jag kan ändå inte använda det, men det är liksom, ja, jag hugger hellre av med mina fötter än använda Xbox-appen.
Men det är kanske det precis det Xbox behövde. De behövde ha kanske en ny ledning bara, som liksom får ta ett nytt grepp på det. Och sen just att när en ny ledning kommer in, så är det inte så att man fullföljer den gamla strategin, utan man kommer in med en ny strategi. Det är därför man byter ut folk.
Ja, men samtidigt, jag kan inte tänka mig att många av de valen som Microsoft gjorde för att sätta sig den här skiten kom från specifikt den gamla ledningen heller.
Nej, det kan vi inte veta, och de fick ett annat press på sig, men jag tror att det kan ändå hända så att man behöver ha ändå nya ögon på det liksom. Att nu har de har fått göra sin grej, nu tar vi in nytt. För att av någon anledning så har man ju liksom insett att oj, att köra det här varumärket i skiten var inte speciellt bra.
Mm. Men du vet när Phil Spencer tog över Xbox, han kom också in och sa alla rätt grejer och gjorde alla de rätta valen. Men det blev fortfarande degraderat med slutet.
Precis. Enda grejen med Phil då var ju det att han har ju faktiskt varit med från början.
Ja.
Hon, Asha Sharma som är ny, har ju inte varit till Xbox-teamet än, så att det känns liksom, det kan vara en ny injektion. Sen vet man inte de här grejerna, kanske har varit i görningen.
Det är sant. Hon kan ju mycket kommit in, satt sig vid bordet och bara, vad fan gör ni så här för?
Ja, men så här, för att oavsett om du är chefa för någonting, så du vill ju inte komma in och känna bara att det här liksom håller på att sjunka och vi fortsätter för att låta det sjunka, utan då är det så här, nu kollar vi på det här med nya ögon liksom. Sen beror det på, det kommer ju alltid bero på hur Microsoft ser värdet i Xbox. Och Xbox är egentligen det enda grejen Microsoft har där de har byggt upp någon form av community. Alltså jag är ju svårt att se liksom att det finns någon liksom så här Microsoft Word liksom fanbase som bara säger yes, vi älskar Word över allt annat. Det finns säkert någon.
Det finns liksom communities för att hata Microsoft-produkter. Jag hittade en Reddit-tråd specifikt för folk som hatar att arbeta i Microsoft Azure och Intune och vill ha tillbaka det gamla DCCM för IT och sånt.
Alltså det finns väl Reddit-trådar för precis allt. Det finns väl trådar för sådana som pillar sig i rumpan med trumpinnar och sådana som trampar bajs i duschen liksom.
Okej, men för att vara en ganska nischad grej, det var en ganska aktiv tråd.
Nischad grej, till skillnad från att peta trumpinnar i röven på sig.
Har du sett folk på internet idag?
Det är sant. Men så här, det vore väldigt tråkigt om Xbox liksom bara fortsätter degraderas helt och hållet till att vara helt obefintlig.
Ja, alltså jag vill att det ska gå bra för Xbox. Jag är ju en sån Xbox-hater bara för att jag älskar Xbox och har haft så många Xboxar. Jag har en hel hög med Xboxar i garderoben där borta. För jag älskar Xbox och spelar på
Adam höll nästan på att bli bankrutt för att han köpte en ny Xbox typ varenda dag ett tag.
Skulle precis säga att Adam har gjort en lika stor 180-vändning som Xbox.
Och inget skulle göra mig gladare än om det kom liksom en Xbox-konsol som har all... vi har bra spel, vi har ett bra pris, vi har en bra produkt, vi har erbjudit en bra tjänst. Det skulle göra mig så glad. Men nu är det liksom bara, det är typ...
Men det behöver vara konkurrens. Alltså det går att liksom... Och då får vi får räkna bort Nintendo lite det här, för att de spelar en helt annan liga mot både Microsoft och Sony med tanke på hur starkt deras, liksom, deras karaktärer är. Och det går verkligen i generationer. Liksom, barn idag älskar Mario precis som typ vi gör och de som är mycket äldre än oss då. Medans liksom Sony och Microsoft har inte riktigt det. Men många av positiva förändringar som har skett de senaste åren har gjort det på grund av att Microsoft var i ett underläge. Som crossplay till exempel. Även liksom Game Pass-modellen, och liksom, även om det finns både negativa och positiva grejer med den. Men den hade ju inte existerat om inte... Ja, men Sony började med PlayStation Plus, erbjuder gratis spel. Sen kom Games with Gold som blev helt värdelöst mot slutet. Men det liksom, helt plötsligt fick man lite gratis spel där. Sen kom de här prenumerationstjänsterna som gör att man kan testa spel på annat sätt. Så att det är liksom... Om inte de trissas mot varandra så tror jag att det liksom, risken finns att det stagnerar på ett helt annat sätt. Och sen kan man börja ta hutlösa priser, alltså utöver att det är hutlösa priser redan, för att du behöver liksom inte riktigt mäta dig mot någon inom samma område. Även om såklart, största utmaningen för de här företagen är att faktiskt få unga människor att vilja ha deras grejer. Jag tror att det är den största utmaningen just nu.
Och det är svårt för att dagens ungar, när Xbox kom, det var coolt. Och Xbox Live, det var awesome. Men det var ju en annan grej. Folk spelar på ett annat sätt idag. Barn umgås på ett annat sätt idag. Ungdomar pratar om underhållning på ett annat sätt idag.
Och sen kan du spela på i princip vad som helst.
Ja.
Det kunde du inte då.
Nej.
Sen tror jag också det att spel görs inte riktigt för barn på samma sätt idag. Alltså... Om vi tittar så här, vad gjorde Naughty Dog på början av 2000-talet? De gjorde Jack and Daxter.
Ja.
Perfekt för folk som är typ
barn, 12, kanske 13. Xbox riktade sig till tonåringar uppåt.
Och liksom, och tittar man på dem, alltså, och då pratar man om sådana spel. Det var så här, Ratchet & Clank, Crash Bandicoot, liksom olika kartspel. Och sen så visst fanns ju Splinter Cell, alla de spelen också, som var liksom mer åt det hållet. Men det fanns ju mycket mer spel för barn. Om du tittar liksom på vad Sonys första par studio gör idag, vilka av de spelen känns riktigt så här barnvänliga? Det är Astrobot.
Ja, och Astrobot kom efter ett långt vakuum av ingenting.
Ja, och sen så visst, så här, JRPG är ett liksom ett Final Fantasy 16 hade du säkert kunnat spela om du var yngre också, men det känns ju också som att det är gjort för mycket äldre publik snarare än typ.
De släppte Final ju F-bombs och massa skit i Final Fantasy 16. De hade ju massa Game of Thrones-aktiga grejer.
Just det, det är sant. Det är sant. Men när man tittar på Final Fantasy 7 Remake så känns det också som liksom ett spel för en äldre publik snarare än liksom Final Fantasy 7 originalet, även om det också var mörkt. Men det beror också lite kanske på hur spelen ser ut idag. Alltså går man för realism så kan det vara lite svårt.
Mm.
Men det är ju också en utmaning. Och sen precis som de har sagt tidigare, det här med att du hinner inte få ut, alltså du kan ha liksom en hel generation av barn som inte ens har sett ett enda Final Fantasy, ett nytt Final Fantasy. Och kommer det ett, då kommer du inte se det igen förrän du är vuxen. Så du får liksom inte den här samma kopplingen till serien.
Mm.
Det är verkligen jättesvårt. Jag vet liksom inte, om vi har yngre lyssnare i den här, till den här podden, det vet jag att vi har. Men så här, hur har... Ni får gärna skriva in. Hur har ert spel liksom intresse utvecklats och vad kom det ifrån? Liksom? Vad var de första spelen ni spelade? Liksom bara det att de som är 10 år yngre än oss måste ju ha en helt annan ingång till spel än vad vi hade.
Mm.
Det är jättenyfiken på det. Liksom, så att, vi läste ju mycket om spel också. Det var ju speltidningar och sånt. Och jag känner att jag har mycket större koppling liksom till mina gamla tidningar än att man läser typ en artikel på webben. För det är ju väldigt sällan vi får de här också djupgående reportagen i... Det kanske är YouTube-videos man kollar på. Men det är ändå inte samma sak.
Nej, alltså det är inte jättemånga förutom typ Jason Schreier som gör liksom djupdykningar på det sättet.
Nej. Sen så är det ganska många små sidor som typ skriver krönikor och liksom opinion pieces. Men det är inte så här att här sitter vi ner med kompositören till det här spelet och så liksom snackar vi. Nej. Och har liksom en 2000 ord lång artikel. Liksom.
Och det är inte lätt att hitta heller på ett sätt. För
nej.
Majoriteten av spelmedier som rekommenderas när man bara gör sökningar, det är ju typ skräp som Game Rant eller liknande. Mm. Eller comicbooks.net. Vad fan
ja,
heter.
Och sen tittar man bara på en sida som IGN till exempel, som egentligen borde ha resurserna till att faktiskt göra sånt.
Mm.
De har ju inte heller liksom så himla mycket liksom liksom personlighetsdrivet material som de hade för några år sedan. Det är liksom, jag tycker att de också har tonat ner på sina profiler, utan det är liksom, du har
de
kanske de gamla långkörarna.
Vissa som har, de har ju till exempel, vet du vem Jim Trink är?
Nej.
Han har börjat på deras videosida där, och han är ju en gammal person från, var det? Videogamers.com eller .uk eller något sånt. Någon av dem, de gjorde äldre YouTube-videor och fler. Vet du People Make Games?
Ja.
Ann Bratters. Han och Jim Trinka var tillsammans på den sidan. Och samarbetade i flera år innan de alla liksom spreds mot vindarna, till exempel.
Ja, okej.
Ja, så Jim Trinka, han gör väldigt intressanta såna här opinion pieces på videor. Ibland, han är, jag tror han är skotte, så ibland he takes the piss, men ja.
Och vänta nu. Jo, jag tror jag har hört honom i någon podcast på senare tid.
Och han har fått utrymme att växa bland videosidan på IGN, och det tycker jag är kul.
Men det är bra. Men jag tycker även liksom, det är en väldigt stor skillnad i hur de har, du vet, sina poddar. Liksom
ja.
Och det, podcast också kanske är liksom, det är vårt medium. Det kan kännas att yngre publiken kanske inte bryr sig om poddar. Det är liksom så här, det börjar bli boomervarning på podcast kanske. Mm. Men jag kommer ihåg liksom typ att när så här podcast, deras Xbox podcast och deras PlayStation podcast liksom, de firade så här milestones, så här typ om en avsnitt 300-400, då var det ju stora event. Och sen så kom pandemin och sen så är det typ det liksom finns liksom inte samma kärlek till det längre som det fanns förut. Men sen, de har väl inget kontor heller längre på samma sätt. Jag tror deras San Francisco-kontor är typ helt, alltså det har de inte kvar. Alla sitter bara hemifrån hela tiden, vilket gör också att deras ljudkvalitet på deras poddar är betydligt sämre. Det är mycket liksom sämre kvalitet överlag på deras.
De
liksom...
ägarna av IGN har ju styrkat ganska mycket. De äger ju Eurogamer också. De har ju slaktat Eurogamer.
Ja, det är så jävla tråkigt. Ska man köpa upp grejer för om man bara ska liksom förstöra det?
Det var ju några som... Vad hette den sidan? Den sidan som hade Yahtzee och hans videor. Vad hette den sidan?
The Escapist.
Ja, The Escapist. De blev uppköpta. Och de förvandlade YouTube-kanalen till bara liksom kasinoreklam. Och recensionerna som de blev bannade från såna här recensionsaggregators för att deras Resident Evil 9 recension var AI-skriven. Det var inte ens en riktig person, det var en AI-person.
Men fy fan. Ja.
Så de köpte upp det och så bara förvandlade det till kasinoreklam och AI-slopp.
En AI-person.
Usch.
Som en oxymoron.
Tacka vet jag de gamla speltidningarna. Alltså, jag älskar verkligen speltidningar, jag tycker det är så fantastiskt.
Ja, jag har varit sugen flera gånger på att börja prenumerera på Edge bara för att den finns kvar.
Alltså jag kommer ihåg, jag har inte kvar.
Jag prenumererar på Edge fast i digitala versionen. Ja. Alltså det kostar typ 6 euro i månaden, skitbilligt.
Det är billigt, då borde jag.
Men jag gillar inte att läsa digitalt, jag vill ha...
Nej, inte jag heller. Men det är liksom så att...
Erbjuder de en fysisk prenumeration?
Ja.
Vad kostar den?
Den är nog betydligt dyrare, speciellt med frakt och sånt också från UK. Det går ju att köpa på press. Vissa pressbyråer har ju också Edge, men den kostar typ 200 spänn eller något sånt.
Exakt. Men det kanske är värt det, bara för njutet.
Jag kommer ihåg när jag var i London 2007 och jag köpte en Edge-tidning där för att de hade exklusivt förhandstitt på Halo 3. Och det var liksom, jag bara satt, oh my god, åh, titta grafiken, titta Brutes!
Ja. Jag minns fortfarande levels av Destiny-avsnitt, eller Destiny-numret liksom, man bara, vad är det här? Bandys nya, det var mäktigt omslag, man såhär, ja, level prenumererar länge på. Men det var bara härligt att bläddra.
Jag har varenda level-tidning, och jag har också varenda Superplay-tidning. Så jag funderar på att köpa en scanner och skanna in allt och ha digitalt också. Ja, precis. Jag får sån hela dille ibland. Så jag bara, okej, men jag saknar den här tidningen. Då har jag liksom en komplett årgång från att jag började prenumerera till det här. Sen så bara, men skulle jag kunna få tag i resten av numren också som jag inte har? Jag bara, Och sen så sitter man på Tradera och bara vaktar jättemycket. Och liksom förra våren hade jag ju... Det var då jag budade mycket på Superplay-tidningen till exempel. Och då var det ju en... Han la upp varenda jäkla nummer, varje årgång, mint condition, alla inplastade liksom. Och då var det en jävel som hade typ hur mycket pengar som helst som alltid budade över mig. Och nu bara, nu börjar det bli för dyrt. Kan inte köpa allting. Men jag lyckades få tag i alla till slut ändå. Lite klipp och klistra. Så det är nice. Sen är det ju en väldigt stor kvalitetsskillnad på att läsa typ första Superplay-numret och läsa dem mot slutet. Alltså det hände mycket under de åren i hur man skriver och pratar om spel. Men... Det är ändå liksom ett kul historiedokument
att ha. Det är också kul att uppleva även det. Hur journalistiken kring spelet har utvecklats.
Gud, ja. Och jag tror att... Alltså, jag tror att för de som är i vår ålder och lite äldre och liksom sett att de började skriva om spel på både Superplay och sen senare Level liksom har påverkat hur många ser på spel liksom, i Sverige. Liksom man lyssnar typ på amerikanska poddar och liksom den typ, alltså så som de har liksom pratat om spel och liksom vissa spel som vi inte känner till och de bara, det har jag aldrig hört talas om, och själv läste man liksom stora artiklar i Superplay och Level om just de spelen för att de som skrev om det var intresserade på det planet liksom. Det är verkligen jättekul. Därför undrar jag också, hur är det folk idag? Hur upptäcker de spel? Tar man liksom steget till att okej, men nu, jag spelar typ Roblox och nu vill jag spela något annat och mer. Det hade varit jättekul.
Men det finns ju ett jättestort gap med att de som spelar, alltså generationen som är liksom 10 till 20, 22, de spelar liksom inte på det sättet, om de ens spelar alls, utan man konsumerar snarare som du var inne på, filmer på YouTube eller ser andra spela om något. Och jag såg också, eller hörde en rapport från förra veckan om att folk i, då var det framförallt USA då, men att den generationen som nu kommer in och börjar scrolla mycket sånt där, att de tycker det är helt värdelöst. Alltså varför ska vi dumskrolla bort hela våra liv? Så att det här digitala mediet överlag börjar ju tappa fotfäste. Folk har börjat typ så här sticka och gå ut i trädgården på ett annat sätt istället. Så det är väldigt spännande hur det utvecklas. Och det tycker jag ju själv också nu när jag har egna barn då. Jag satt och spelade Mario Kart med Nils i morse och han är liksom 3 och börjar typ fatta grejen. I alla fall hur man gasar och liksom. Det finns ju jättebra så här, bilen styr sig själv, hjälpmedel. Och han tycker liksom bara är kul. Och så har jag liksom det intresset så att jag kan lära han vad ett bra spel inom quotes är och så vidare. Så att det kanske blir den här generationen som kommer efter nu då, där vi som har vuxit upp med spel kan börja lära våra barn om spel och så vidare. Så att det kanske kommer igen, alltså en revival boom, för att jag känner att de här 80-talisterna kanske som fick barn innan oss missade lite den vågen med spel som kom. Alltså det har blivit liksom, det diffar hela tiden lite grann. Så, så att ja, jättespännande att se hur det kommer utveckla sig, och att som sagt, folk är trötta på doomscrollen, att man kanske vill dra ner tempot på världen lite grann och liksom bara så här. Men det är ju något vi kommer se om 5 till 10 år. Men vi är mitt inne i det högsta snurren just nu, tror jag på något sätt, att det är dags för alla att bromsa upp lite grann. Ta ett steg tillbaka, hoppas man ju på, men ja, kapitalism och så vidare. Men det är en annan.
Finns det förmodligen en anledning debatt till att till exempel BookTok har blivit så stort på senare år?
Mm, verkligen.
Mm.
Men,
fingers crossed, jag hoppas på nya generationen. Jag hoppas.
Sen, men BookTok, det är så många sådana här BookTokers, de bara köper böcker, de läser dem inte, de bara köper och så visar de upp allt de har köpt. Jag bara, what the fuck är det här? Ni pratar inte om innehållet, ni bara visar alla böckerna jag köpt.
Jag bara, måste konsumera, jag måste hålla igång ekonomin.
Jag är för gammal. Jag förstår inte. Jag kollar det. Det kostar 28 euro för 3 exemplar. Nu vet jag inte om de har räknat in frakt i det, men jag valde Sverige i alla fall och fick det priset. Om man ska ha ett år, då är det 121 euro för 13, och då får man plus en. Så det är 13 tidningar på ett år.
Inte
det är inte så farligt. Alltså.
Nej, det kunde varit värre.
Så plus frakt, vad kan det landa på? 100?
Jag ska se, jag testar så här add to basket. Så bara se om de lägger till någon frakt efteråt. Eller om det är delivery included.
Oj.
Nämen.
Det är nice. Sen kan du säkert lägga till att du kan ha både digitalt och fysiskt. Så kan du ändå läsa tidningen digitalt om du vill. Men sen får du också ha en fin.
Mm. Ja, det, om man ska ha ett kvartal av den digitala så är det 11,75 euro. Så man får ju lite rabatt av att ta 3 på en gång.
Ja, men kul. Det var allt vi hade för idag, känner jag. Jag tänkte sen när klockan var så här, vi har spelat in typ en 10. Jag bara, vad bra, det blir inte så mycket längre. Liksom så, vi kan börja runda av snart. Och sen så, ja, skit i samma.
Standard.
Standard, ja. Utan Oliver till och med. Hade han varit här så hade vi pratat typ en timme till.
Mm.
Men ja, ni vet vart ni hittar oss helt enkelt. Podcastappar hit och dit. Skriv gärna till oss på kontaktespelsnack.com eller några av våra sociala medier, loading.se eller Spotify. Jag såg att vi har fått några kommentarer, men vi kan ta dem nästa vecka. Så. För att nu har vi pratat så länge och Amanda håller på att dö av trötthet.
Ja, det är inte en lögn.
Nej, precis. Jag ljuger aldrig. Jag vet inte hur man gör. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!
Puss i ömsken.
Hej då!